Sillypoddens VM-special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska fotbollsförbundet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Då var vi tillbaka. Sportbladet-gänget på plats i Lyon.
Ja, vad är vi? Vi fick fundera lite
nu där. Nu fick jag liten blackout under 2 sekunder. Men vi är i Lyon. Och sen så tänkte jag dessutom att var vi i Lyon förra gången vi spelade in. Men det var vi ju inte, det var vi i Rennes. Men nu är det alltså Lyon. Spelarhotellet sitter vi på faktiskt. Men de har lämnat, så att det är okej att sitta här och podda. Det är dagen efter semifinalmötet med Holland, som ju inte gick som vi hade hoppats på. Och med vi så menar jag som pratar, Frida Faglund, Anna Rydén, Simon Bank och Petra Thorén. Jag tänkte på det lite grann, att tidigare har vi ju spelat in poddarna ganska tätt in på slutsignal. Att det kanske var ganska bra att vi väntade lite den här gången, för att besvikelsen, den var ju ganska stor ändå. Lite så här frustrerande också att det var så nära men ändå så långt bort. Eller vad säger du, Simon?
Jo, det är väldigt mycket den känslan och analys som man har gjort. Att det var ingen klar förlust, inte målmässigt och inte spelmässigt. Det var en överkomlig match. Det var inte ett fantastiskt Holland som man mötte och blev utspelad av. Det var ett Holland som inte fick igång sitt spel egentligen. Sverige fick igång sitt mycket mer enkla spel. Man sätter försvaret väldigt mycket. Man hittar i alla fall i första halvlek de här djupledsspelen som man tycker om att anfalla med. Skillnaden mellan den här matchen och många av tidigare matcher i VM tycker jag var att tidigare under VM har man sett att Sverige har varit som starkast sista kvarten, 20 minuter av matcherna. Att man har fått genomslag för sin fysik då. I den här matchen var det nästan tvärtom. Att det var... Sverige har bra kontroll. Sverige känns vassast första timman i princip. Sen så med några byten, Elin Rubensson kanske framförallt, som går ut som var så bra under första timman. Så är det som att Holland har lite mer bensin kvar i motorn och tar över. Så att det går lite från att ha varit en väntan på ett svenskt mål till att bli en väntan på ett nederländskt. Och sen så, ja, 9 minuter in på förlängningen så kommer det ju egentligen med Hollands enda riktiga dunderklassanfall i matchen. Och ett fantastiskt avslut av Kronen. Och det räckte ju. Och nu får Sverige spela om brons istället.
Fantastiskt uttal där. Jag tror att jag har gått runt och sagt Grönen det senaste dygnet. Men Kronen, det är alltså så man uttalar svensk dödarens namn.
Jackie Kronen. Europa bronsmedaljös i judo som 16-åring. Mm. Var på väg till belgiska landslaget under lång period, men valde att spela för Holland. Trist nog, säger vi då.
Ja, det hade ju varit rätt skönt att slippa henne igång, får man ju säga. Men Petra, om vi tar det i kronologisk ordning, så blev det ju lite dramatik där kring startelvan.
Ja, det blev det. Och att Fridolina Rolfö, som var avstängd, skulle ersättas, det visste vi. Och det hade vi ju alla gissat, inte minst Anna och jag, från att vi träffade pappa Mats Hurtig på stan. Så kändes ju det, jag tror att alla journalister var ganska övertygade om att det var Lina Hurtig som skulle gå in på den platsen. Men det är ett överraskande byte var ju på mittfältet, där Peter Gerhardsson valde att peta Elin Rubensson just för Nathalie Björn. Nu var inte jag på presskonferensen och hörde vad Peter sa efter, men jag utgår från att det var ett taktiskt byte för att få lite mer defensiv balans. Anna från Simon som lyssnade på Peter klämma i med en annan förklaring sen. Men hon fick en febersläng Ja, det vet vi då. Om man ska ta sådana detaljer så har läkaren varit lite lös i magen.
Märkligt att jag slängde in den.
Ja, det man kände att man själv inte vill att någon ska berätta det första de gör om
en. Men det var bara jag som reagerade också. Jag ville ju ha en reaktion från någon av varandra. Men alla, ni var så fokuserade på honom. Jag ville ju liksom att vi skulle
någon
titta på
honom. Någon kunde lyft patientintegriteten där.
Ja.
Jag var lite stum, tror jag. För att han har ju varit otroligt liksom, strikt med vilken information han lämnat ut annars, men just där, ja.
Det tyckte han att det ska vi dela med oss.
Ja, det var detaljer.
Det ställdes inga följdfrågor på det i alla fall.
Nej. Nej, vi vill inte veta mer, men vi vet att hon fick en liten feberhöjning, 38,5. En liten grann, tillräckligt då för att känna på uppvärmningen, men sen också fattades det ett medicinskt beslut att hon ska inte spela. Det var inte Nathalie Björn nöjd med, men det var för hennes eget bästa då, enligt från medicinska
tidigt. Ska vi flika in där, Anna, du pratade ju med Nathalie Björn efteråt, hur lät hon?
Ja, det
lös
märktes. Nej, men det märktes ju på henne att hon inte var nöjd med beslutet, och det här att hon skulle ställa sig inför sitt livs största match so far, en semifinal i VM, får starta den och så får höra på uppvärmningen att du kommer inte få starta. När hon själv sen då, när hon väl står i mixade efter, säger: hur mår du nu då? Jag mår bra.
Men man undrar lite vad som skedde, för vi såg att hon gick av uppvärmningen. Vi såg också att Elin Rubensson och
Madeleine Janogy,
och någon spelade till, värmde med startelvan. Men gick de av och tempade henne då? Typ som man gör på barn, så här: du får inte gå till skolan, nej, du får stanna hemma. Alltså, bara rent så. Det hade ju varit intressant, för någonstans måste de ändå tagit en, inte bara gått på hennes känsla, om hon nu säger att det är bra.
Med tanke på bra koll de har på de här spelarna, så är det ju inte jätteförvånande. Han använder ju till och med ordet, det har jag aldrig skrivit i en textsida, vi monitorerade henne. Alltså att de följde henne från morgonen till liksom ut på arenan, för att de visste om att det var någonting kanske som inte stämde. Det visar ju också vilken superkoll de har på de här. Det är nästan lite så här, det är lite obehagligt då. Alltså det är bra, jag förstår ju grejen, och att man får ut väldigt mycket av det. Samtidigt så ja, lite läskigt ändå hur bra koll de har.
Men precis, och det får vi väl kanske, det vet man ju inte, om de många hade startat och efter 20 minuter 0-2 för hon inte orkat ta löpningarna, så hade vi suttit och sagt någonting annat.
Ja, sådär. Och hon är ju inne på det själv också, att hon är ju inte, eftersom hon sa ju det att medicinska teamet tog det här beslutet, och då hade jag kanske inte orkat spela hela, så någonstans hade hon ju med sig att även om jag själv känner nu att jag mår bra, så hade jag väl då inte orkat de 90 minuterna, eftersom de säger det till mig.
Ja, så har man konstaterat att Elin Rubensson kommer då in med väldigt kort varsel, och enligt mitt sätt att se så är hon kanske planens bästa spelare i första halvlek.
Ja.
Oerhört konkret och distinkt passningsspel. Hon är bra defensivt. Hon gör det här som man vill att hon ska göra, att hon följer med anfallen, trycker upp i andra vågslöpningar och så. Så det var inte så att man tappade någonting som man kunde se i alla fall den första timman då med Rubensson på planen. Sen att hon är av också då. Hon har också haft sin skadeproblematik under mästerskapet och bytts ut. Och egentligen känns det som att det då någonstans, det behöver inte vara en vad säger man på latinet, Petra? En post hoc ergo propter hoc. Alltså efter det. Efter det, alltså beroende av det. Att det var därför som de tappade matchen. Men det var i alla fall så att lite där någonstans så känns det som att Sverige mattas, att Holland får ett tryck på Sverige.
Det man skulle kunna säga är ändå med lite facit i hand, för jag tycker också att Elin var jättebra, och jag tror faktiskt att det var lite så här bra för henne, för att inte känna sig given, utan även nu måste jag nog in och bevisa att jag skulle haft den här platsen från start. Men det man tappar är ju att man tappar ju kanske en ersättare. Hade Nathalie Björn gått in och gjort helt okej, så hade man kunnat sätta in Elin från 75 minuter och framåt och haft en kanske ännu bättre eller lika bra spelare. Nu hade man ju faktiskt inte riktigt det, utan nu blev det ju Julia Sigiotti Olme som kom in, men hon tycker inte jag riktigt håller den nivån och liksom klarar det defensiva arbetet, även om hon springer och gör en sån insats på det sättet, så på så sätt så tappar man ju ändå en dimension oavsett vem som hade startat utav de här två, tycker jag.
Vi efterlyste ju nästan att, och tyckte det var märkligt att Julia Roddar kanske inte fick chansen istället för Sigiotti Olme, för det kändes ju som att där tappar de ju mittfältet totalt. De hade ju, alltså Rubensson och Seger, det får man ju säga, de slet extremt mycket under den första halvleken också. Men det kändes som att de hade betydligt bättre kontroll än vad vi hade sen sista perioden, och inte minst då i förlängningen också.
Det är intressant, för Roddar är ju en spelare som roddar. Jag säger Roddar på min roddar. Mm.
Jag sa Roddar,
ja, det sa jag, men jag råkar säga Roddar lite göteborgs.
Vars ni vet. Roddar
är ju en spelare som inte har fått spela någonting i mästerskapet hittills, men är just den här fysiskt starka, löpande, energiska spelaren som okej, hon har inte gjort det innan, men hade nog kommit kunna tillföra just den formen av balanserande egenskaper som hade behövts för att fortsätta om det stängt på mitten. Så att, det tycker jag var lite tråkigt, och det kändes också som att Lina Hurtig, som också gick ut i samma veva då, också hade liksom förmågan att defensivt stänga på sitt håll, på sin kant, men att Madde inte, som kom in, inte alls lyckades med det. Så egentligen balanserar man ju om laget, och det kanske var för att gå för stegen, men man tappade också.
Ja, det var ju lite min tanke, alltså när Janogy kommer in, då känns det ju som att, alltså när hon, varje gång hon kommer in så är det lite, nu är det Janogy time, alltså nu ska man vinna matchen. Tycker kanske i efterhand att det är lite märkligt tänk ändå.
Jag tror lite så här också, om man ska göra sin matchbildsanalys så jag håller helt med om att Rubensson och Seger gör en jättebra match defensivt. Det de inte gör, framförallt Seger som har alldeles för många bolltapp och som har direkt svag i sitt passningsspel, vilket leder till att Sverige kan inte liksom starta sin anfall bakifrån. Man kan inte spela upp genom mittfältet så mycket, vilket i sin tur gör att vad man kvar då? Ja, då är det kvar den lite längre bollen som man får väldigt dåligt betalt för. Vilket också gör, eftersom anfallen börjar så pass mycket djupare ner, då är det ingen matchbild för Janogy. Janogy är en sån som man vill ha i sista tredjedel. Man vill ha henne, ge henne bollen, bit av straffområdet och så tar det därifrån. Där är hon som bäst. Liksom. Där kan du få det här som ni pratar om, att Janogy time, att det är en dribbling, en fint och sen ett skott. Nu så var det en löpduell, en utmaning, en dribbling, tre spelare kvar, hitta en passning och allt det där. Och det blev för långt, det var för långt. För stor uppgift för henne. Mm.
Nej men jag, absolut. Sen har vi ju en spelare också som har varit lite en vattendelare. Jag är helt i chock över att jag twittrade ju ut under matchen att jag tyckte att Kosovare Aslani var en gigant ute på planen igår. Och får en del mothugg. Vilket i min värld är totalt obegripligt, för jag tycker att det hon gör där ute, det är, alltså, det är den typen av jobb som man inte förväntar sig att en spelare som Kosovare Aslani, som är väldigt väldigt mycket individuellt skicklig men väldigt solo på många sätt, att hon ändå gör det här grovjobbet. För hon täckte ju ytor, alltså det var, hon var på högerkanten, hon var på vänsterkanten, hon pressade, hon var nere djupt och stöttade upp. Hon var ju överallt på planen. Men det håller vi väl med.
Ja, jag tror att den skiljelinjen går väldigt mycket kanske mellan de som ser matchen på TV och de som ser den live. Just det arbetet som du pratar om, alltså att täcka upp ytor, att vara där och stänga passningsvägar och allt där. Den ser man inte när man ser matchen på TV på samma sätt. Jag håller med helt och hållet. Det var ju lite sådär egentligen under slutspelet som den Kosovare Aslani har synts. Och jag tycker att det talar så oerhört mycket till hennes heder att hon har den insikten, den förståelsen av vad Sverige måste göra. Att hon kommer inte se som snyggast ut om hon lägger ner 90% av sin energi på att försvara, att gå upp i som nickdueller som hon vinner så mycket. Och lägger ner hela det arbetet. Men det är det som krävs för att laget ska gå bra. Att sätta sig lagets tjänst på den sättet. Och sen just den här matchen tycker jag är helhet kanske hennes bästa match. För att hon lägger 90% i det arbetet. Men de 10 övriga kreativa, konstruktiva procenten fanns också. Visst leder det inte till mål, leder det inte till öppna passningar här så mycket. Men hon är vårdad, hon är smart, hon är teknisk, hon utmanar. Och att jag håller med dig helt och hållet, för jag tycker att hon är... Alltså sett under 90 minuter så är hon en absolut, absolut bästa spelare.
Jäklar vad stryk hon fick i den här matchen.
Ja, men verkligen, hon, så var det ju. Och det brukar ju hon få. Hon får ju alltid många frisparkar med sig, just av den anledningen att de går ganska hårt på henne. Sen är hon duktig också på att söka dem, men de är regelrätta oftast ändå. Men att hon liksom, hon ser i ögonen att här kommer det någon, och sen så hjälper man till lite extra och sånt. Sånt är ju alltid till fördel för ett lag.
Vi har suttit ändå tidigare här i mästerskapet och sagt att varför inte motståndarna scoutar, det är tydligare att ska vi stänga Sveriges anfall så stänger vi Kosovarsland, och det såg man ju att holländarna verkligen hade gjort igår. De låg tajt på henne brutalt hårt i stundtals, och det var inte tyvärr egentligen på slutet som hon fick domsluten med sig, när det fanns domslut som hon borde haft, frisparkar som hon borde haft. Och det var ju väldigt tydligt, tyckte jag, att de hade liksom ringat in den uppspelsfasen, och hon klarade det ändå väldigt, väldigt bra. Liksom, alla de här gångerna som hon har så folk så tajt på som skaver, men ändå lyckas hålla i boll och släppa den vidare.
Jag hade jättegärna velat höra antingen Gerhardsson eller allra helst Magnus Wikman, höra honom prata idag om vad han tyckte om Aslanis insats. För jag tycker att hon har fått lite väl mycket cred i de första matcherna när hon blev utsedd till matchens lirare. Ja, sponsorerna var det ju visserligen som tar ut den. Men jag tycker liksom att det är väl klart att hon har gjort en del bra grejer, men hon har samtidigt inte varit så framstående, tycker jag, på planen. Och Magnus Wikman var ju ganska tydlig också. Det var väl efter
Chile-matchen första, ja.
Där han gick ut och var ganska kritisk och sa att vi förväntar oss mer av henne. Jag tror att det är den här typen av insats som de känner att här är Kosovas landning som allra, allra bäst. Sen är det ju synd att hon inte får de ytorna och jobba med, men och så blir det ju att hon blir tröttare och tröttare. Det märks ju tydligt att det blir inte samma intensitet i löpningarna på slutet. Men nej, jag tycker att hon var strålande. Bäst på plan antagligen ihop med Nilla Fischer, som ju så när.
Fan, jag trodde att den satt, sa hon själv igår, om den där bollen som gick i stolpen där den holländska målvakten sträcker ut och lyckas peta den så att den går i stolpen. Men den känslan när hon drar iväg den är ju att hon själv tror att den här kommer sitta. Och så gör den inte det.
Vad är det, Simon? Vad skrev du? En nagel? Var det en nagel?
Ja, det känns så. Hon är hon Fennendal. Hon är 1,80 tror jag. Plus en arm, plus en nagel. Och det är ju en touch. Det är en alldeles, alldeles fantastisk räddning som hon gör. Och vi hyllar ju med rätt Hedvig Lindahl, hennes fantastiska räddning på Edemas nick och så. Fennendal, om man ser på henne och den rollen som hon har, hon är ju kapten, hon står före avspark när de står i sin cirkel, det holländska laget, så håller hon någon sorts Al Pacino-tal som borde komma ut på DVD. Det är liksom, och hon står och peppar sitt lag på ett oerhört extrovert sätt. En fascinerande karaktär, hon står som ledare i det holländska laget. Och som då kröner sin match med den räddningen.
Ska vi ska prata om det här?
Ja,
vi har ju ett litet hotelldrama här, kan vi ju säga. För att här, på det här hotellet har ju USA och Sverige bott innan. Men USA var ju och scoutade Englands hotell, för de ville bo där. Så nu har USA flyttat dit. Och nu flyttar Holland uppenbarligen in här. Det är det som gnisslar och låter.
En vattenkyl som förs förbi. De tittar lite oskuldande på oss, så att de kan förstå det.
Men alltså, det är ett jäkla flyttande. Det kan ju inte vara bra ekonomiskt, och om nu pratar miljösammanhang här, de släpar sina saker fram och tillbaka. Det där får vi ändå...
Det står en stor skåpbil här utanför som nu då håller på att lasta in Hollands grejer här istället. Och då kan vi säga att Holland flyttar ju inte så himla långt jämfört med då Sverige, som ska dra allt sitt pick och pack hela vägen till Nice, precis som England.
Hur många ton är det nu de har med sig?
4, tror jag.
4 ton saker som har flyttats från Rennes till Nice, till Le Havre, till Paris, tillbaka till Rennes, till Lyon, tillbaka till Nice.
Tänk hur många kilo vi har flyttat omkring på också.
Ja, vi har också. Bara det har varit en pass.
Men vi kan väl avsluta hela Kossa-diskussionen där med att vi såg henne sittandes på bussen, solglasögon på. Och det var väl helt naturligt, men med tanke på att hon faktiskt slutade matchen på bår. Fick lämna, åka till sjukhus och bli undersökt för det som de trodde kunde vara en nackskada, men som förmodligen inte är så farligt i alla fall. Så det var ju bra att vi ändå får veta att hon är vid gott mod och att det inte var så allvarligt. Det var ju väldigt otäcka bilder som uppställde sig framför våra ögon i sina satsningar på matchen. Som man inte riktigt förstod kanske vidden av då, men senare då.
Ja, och det verkar ju som att det, vad var det han sa, att det är en vanlig skada inom rugby och amerikansk fotboll. Så vanlig att det inte ens finns ett svenskt namn för det.
Och att hon då kanske inte riktigt är byggd för en sån skada jämfört med hur en rugbyspelare och en amerikansk fotbollsspelare ser ut. Så ser ju inte riktigt Kosovare Aslani ut. Om man ser till hennes kroppsbyggnad. Men jag tycker det var fint, för Simon och jag kom precis ut från arenan igår när den svenska bussen lämnade efter förlusten, och då såg det så himla tomt ut på platsen där längst fram jämte Sofia Jakobsson. Det var ett litet hål där Kosse skulle ha suttit, men då åkte till sjukhus. Och det var fint att se henne sitta där nu med solglasögonen nere och i alla fall på väg mot Nice, så får vi väl se om hon kan spela eller inte.
Vill vi säga någonting mer om Holland, eller vill vi blicka framåt mot den sista matchen?
Vi blickar väl framåt. Holland kanske tar sig in ändå här bakom oss när de
det kan vi
flyttar
bara,
in.
Det kan vi ju bara säga. Tror vi att Holland har någon chans mot USA i finalen?
Nej, jättesvårt att se det. Varje match lever sitt eget liv och så. Det går inte att göra den här bedömningen som många benägna gör idag. Att man såg på semifinalen England mot USA och såg att det där var riktig fotboll. Herregud vad det gick snabbt och vilken kvalitet det var och så vidare. Och sen ser man på Sverige mot Holland och ser att det är som att man har sänkt hastigheten på filmkameran på något sätt. Nivån är så mycket lägre, tempot är så mycket lägre och så vidare. Så funkar ju inte fotbollen. Utan lagen är liksom beroende av varandra och de gör varandras match på något sätt. Och jag tror att hade Sverige mött USA så hade matchen sett ut på ett annorlunda sätt. Och Sverige med sin defensiva organisation tror jag hade kunnat... Jag tror att de hade kunnat hota USA, men i alla fall gjort det lite besvärligare för USA. Holland lär väl försöka spela sin fotboll igen, och jag tror att de har vissa defensiva svagheter som kommer att de kommer få det fruktansvärt svårt mot det där framforsande Tony Gustafsson Gilellis tåget.
Sverige då? Har Sverige någon chans mot England?
Oj, nu blir jag stum. Har Sverige någon chans mot England? Ja, men det har man ju alltid, och Sverige slog England i höstas i en träningsmatch, visserligen med kanske inte full uppställning från holländsk sida. Så ja, absolut, med den återigen då den här grundläggande matchplan som de är så skickliga på att göra liksom, och hitta både sätten att såra motståndaren på och också försvara sig mot. Så det är självklart. Men med det sagt ska man också veta att vi såg lite en tendens av trötthet, kändes det som, hos spelarna igår. Fridolina Rolfö kom tillbaka och pigg och stark. Hon spelade inte, men det är ju en dag mindre vila och det är kort till nästa match. Och det
30 extra minuter i benen.
Så den aspekten är en risk för att den kommer vara en stor faktor i matchen.
Det som talar för Sverige är ju ett darrigt engelskt försvar ändå. Steph Houghton som gjorde en katastrofal match mot USA som toppades med den här sektorn.
Det är Holland som flyttar in.
Ja, någon som tappar en träskåk och en damerost där.
Ja, som avslutades med den här straffmissen. Är obegripligt dålig straff hon slår där i semifinalen. Millie Bright är avstängd. Fick ju två gula kort och blev utvisad mot USA. Så att där finns ju stora möjligheter ändå att såra. Sen absolut Lucy Bronze, alltså världens bästa högerback antagligen. Samtidigt så är hon väldigt offensiv, lämnar väldigt stora ytor bakom sig. Så att det tycker jag inte skrämmer så där väldigt mycket. Men där är mot Ellen White. hur ska man stoppa en striker som är så glödhet. Hon är nog sugen på, hon vet ju om att hon är med uppe i skytteligan också. Hon är nog sugen på att få med sig någonting från den här turneringen.
Hon är fascinerande att titta på. Ni får göra det som kikar på TV också. Titta på henne. Om man tänker bort allting runt omkring och bara ser hennes rörelsemönster, hennes sätt att springa på, hennes sätt att avsluta, hennes sätt att möta. Hon är ju Harry Kane. Det finns, alltså även hur hon ser ut rent visuellt, hennes ansiktshåll.
Men det finns något där.
Hon är så oerhört lik Harry Kane. Och är en 100% avslutare som är knappt sätter damfotbollen. Så oerhört naturlig i allting hon gör och sin positionering och touchen på bollen in i straffområdet. Det kommer bli tufft. Jag är inne på det som du berör lite till, att jag tror att matchen kommer i mångt och mycket avgöras på det som Englands högerkant. Kan Sverige överleva där defensivt så kommer de alls säkert skicka ut Stina Blackstenius på löpningar in bakom Lucy Bronze som ju sticker framåt gärna och sen tar det därifrån. Där tror jag matchen finns. Där tror jag slaget kommer att stå.
Sen kan man ju kanske dra nytta också av den här engelska förmätenheten som ändå finns. Alltså de har ju en förmåga av att ha en viss övertro på sig själva. Och efter den här USA-matchen där de vinner ganska knappt, eller förlorar ganska knappt ändå, så tror jag nog att de kliver in i den här matchen och tror liksom att det ska bli ganska enkelt. Och det kan straffa sig.
Det finns nog en form av lite övermod där, framförallt efter det de såg igår, så är ju känslan att de tror att det här är en ganska lätt uppgift för dem, och nu ska i alla fall, om inte guldet ska hem, så ska bronset hem. Och Sverige har, tror jag, en annan trygghet i sitt lag, har inte den pressen på sig som Lucy Bronze, tror jag. Jag tyckte man såg lite det mot USA riktigt, att inte hon kom inte upp i nivå och så som hon gjorde. Vilken match var det vi såg där innan?
Oj. Norge.
Där just den här högerkanten med henne och Nikita Paris var så fantastisk, för det fanns alla varianter. Det finns kombinationer med både speed på djupet och kombinationsspelet in, och så kommer inspelaren in från högerkanten. Men det tyckte inte jag man såg alls mot USA, och känslan var, det kanske var så att de läste det bra, men de var också känslan av att hon lite grann inte hade spelade med det fria sinnet och den närvaron som hon hade mot Norge. Och det är klart att här blir det också ett kanske ännu större motgång än vad det blir för svensk del om man inte tar ett bra. Så att den aspekten kan spela in, och det kan Sverige faktiskt ta tag.
Och det finns ju en i Sverige som verkligen, verkligen, verkligen vill vinna den här matchen, vill visa upp sig och säga ni hade fel, nämligen Hedvig Lindahl, som har haft det tufft i Chelsea. Det är då Carly Telford som stod i England mot USA som har tagit hennes plats där, och hon fick ju lite fråga om relationen med Carly, och början lät ju som att det har varit lite jobbigt och en konstig situation där Chelsea, med att de har haft fyra målvakter och man vet att okej, någon ska bort. Och hon pratade ju om att de har räknat ut mig, de har räknat bort mig. Och det där, det gillar inte Hedvig, Simon.
Nej, det gör inte Hedvig, och Hedvig är ju, hon är en så fascinerande karaktär på så många sätt. Som ju målvakter, han vill att målvakter ska vara i alla fall första målvakter. Reservmålvakter ska vara snälla som socker helst. Men det är så fascinerande att följa Hedvig och hennes, hela hennes utveckling som både som spelare såklart och som karaktär. De är intimt sammankopplade, de utvecklingar såklart. Nu står hon här och pratar som en ledare, en lagkapten, en oerhört tredimensionell människa på ett sätt som man inte bortskämmer med om man följer fotboll till vardags. Har oerhört stor respekt för den människa och målvakt som hon har blivit.
Oj, oj, oj. Och vilket mästerskap hon har gjort. Hon gör ju faktiskt en jäkla monsterräddning där på Miedemas nick.
Ja.
Och hon har väl i princip stått för, ja, visserligen så hon ställdes ju inte så mycket på prov mot Tyskland som man kanske hade trott på förhand. Men hon har ju ändå gjort några aktioner i alla matcher som blir minnesvärda. Hon sa ju det själv också, att hon var ju rädd lite grann efter den här fantastiska straffräddningen, att hon skulle bli, att det skulle liksom vara, hon skulle pika där och sen så skulle det vara det enda man kommer ihåg av henne från mästerskapet. Men här är ju liksom, kan man ju plocka hur mycket som helst, alltså godbitar. ur hennes register. Och det är väl klart att alltså, hon har ju en klubb klar. Frågan är bara var och vilken.
Mm, precis. Sen kan man ju alltid, tänker jag, när, alltså när spelare går in med den formen av, om vi kan kalla det för personlig agenda, som det ändå är. Att det inte alltid är positivt, för att det finns alltid en risk för att man för övertänd, att man vill så mycket att man fattar fel beslut och att det spiller över och att det inte alls blir bra. Men just i Hedvigs fall så känns det som, hon själv också var inne på, att från åttondelen så hittade jag mitt lugn. Hon var lite orolig när hon kom till turneringen för hon inte hade spelat under hela våren. Det känns så, visste kanske, även om hon var trygg så här, så visste hon inte riktigt, vänta, är jag den här världsmålvakten? I åttondelen framåt så känner hon att men jag är faktiskt det och har fått en slags trygghet. Så jag tror att hon kan hantera att gå in i en sån match med den här personliga agendan av att det är Sverige mot England, men det är också Hedvig Lindahl versus England. Så jag tror att hon är nog en sån som kan hantera det. Och det vill man ju gärna.
Ja, men verkligen. Och sen vill vi ju att Caroline Seger i sin 200:e landskamp ska få ta emot en bronsmedalj. Det hade ju varit ett oerhört fint sätt att kröna den karriären på, är ju svårt att säga. Det kommer ett OS nästa sommar som hon säkert vill vara med på ändå. Alltså det är ju bara ett år bort. Men något nytt VM, det kan man ju inte tänka sig att det blir för hennes del.
Nej, men du har ju, Caroline har väl varit inne på det själv liksom, att det var knappt att hon kanske hade fortsatt. Hade det inte blivit OS så hade hon ju slutat i landslaget. Så Caroline är ju en sån. Hedvig vet inte riktigt.
Hon är sugen.
Ja, lite småsugen
är hon. Den tar henne.
Ja, jag kan tänka mig alltså, som spelare man har med upplever det här VM:et, dels Sveriges prestation, men också hela VM:et som arrangemang. Så någonstans måste det finnas en känsla att det här blir jag igen. Sen så vet jag att det där kommer med en prislapp och det är tufft och det är ett liv att få ihop. Och har man fyllt 34, 35, 36 så börjar det såklart bli allt jobbigare. Med Caroline Seger så har det dessutom varit så att det har funnits frågetecken för henne. Liksom är hon, visst, man vet att hon är så klok, hon är så smart i sitt spel. Men det har funnits tendenser de senaste åren att blir det lite för trångt, lite för snabbt så har hon svårt att vara den Caroline Seger som hon måste vara. Under VM så har hon ju i princip varje match fram tills igår varit den man hoppas och vill och tror att hon ska vara. Den gamla Caroline Seger, inte den gamla Caroline Seger. Igår så var det att hon hade lite problem med sitt passningsspel, lite för mycket onödiga bolltapp. Även om hon fortfarande defensivt gör en toppinsats. Så jag kan tänka mig att tiden har börjat gnaga lite på henne. Jag har svårt att se i Segers fall, även om hon skulle vilja, att om 4 år då är svensk fotboll lite illa ut om det inte finns bättre alternativ än Caroline Seger om 4 år.
Det holländska laget börjar ju spåra ur totalt här bakom. Så jag tänker att vi kanske ska avrunda innan ljudet blir för outhärligt att lyssna på. Men vi har ju redan packat våra väskor för att vi ska vara optimist nu igen. Det trodde man inte förra gången man var i Niss. Men så är det. Så får vi se hur det går på lördag helt enkelt. Och med det så säger vi tack och adjö till...
Nu checkar till och med de små orangea lejonen in här, så nu tycker jag faktiskt att vi ger oss iväg.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.